Hej och välkommen till en ett avsnitt av Detaljhandelspodden. Vi som pratar är
Jonas Arnberg
och Magnus Olsson.
Och idag har vi fått en fantastisk gäst som kommer från en bransch som kanske är den bransch som har digitaliserats snabbast av dem alla. Sega ut, men sen fort som attan. Och Meds hör ju till dem som kanske har växt snabbast av de snabba där, även om ni inte hör till jättarna än så länge. Varmt välkommen hit, Björn Thorngren, vd och grundare på Meds.
Stort tack. Och helt korrekt, vi har ju verkligen växt snabbast av alla, 171% om året i snitt sedan 2018.
Kackig siffra också.
Jonas, innan vi drar igång på allvar så har vi först ett meddelande med lite information från vår sponsor iBoxen.
Yes, iBoxen har nu 1400 leveransboxar runt om i landet, 59 kommuner. Så att det börjar bli en riktigt bra täckning. Och aktörer som Best, Army, Citymail har lanserat boxtjänster tillsammans med iBoxen. Så att kunden när man är i checkouten då ser att nu kan jag välja en leverans till just den iBoxen. Kanske då via Army Lockers i samarbete med iBoxen eller med någon av de andra aktörerna. Och det är såklart ett erbjudande ni måste ha till kunden nu i jultider. Så att prata med er transportör om hur ni kan leverera iBoxen till era kunder. Tack iBoxen!
Och nu kör vi!
Berätta om dig och med så att alla har koll på vad det är.
Ja, min bakgrund är egentligen inte alls från apotek eller e-handel. Så jag har ju alltid jobbat inom tech i över 20 år nu, det känns väldigt länge, som investerare och rådgivare i företagsaffärer, men också på ett stort amerikanskt techbolag som gick från riskkapitalfinansierat till börsnoterat. Idén till Meds kom när jag flyttade tillbaka från London där jag bodde då och jobbade hemifrån i en tid där ingen annan jobbade hemifrån och började e-handla väldigt mycket. Och det här var ju runt 2015-16 där också e-handel blev en bra upplevelse för första gången i Sverige med bra hemleveranser. Och då blev det ju väldigt intressant att titta på vad är nästa steg. Och just apotek är ju en enorm marknad men låg då väldigt långt bak i digitaliseringen. Och det beror ju på att det är ett gammalt monopol. Det är ju Sverige, Nordkorea och Kuba som har haft statligt monopol. Och det var ju oerhört intressant för att det är också en väldigt, enligt mitt tycke, dålig upplevelse att gå till ett apotek, speciellt jämfört med USA och England där jag har mer erfarenhet. De är större butiker, det är bättre priser och bättre utbud och så vidare.
Och dessutom varor som är hyfsat lätta att skicka, man vet vad man får, det är lätt att informera sig. Det är liksom en bransch som var ganska väl riggad för e-handel ur konsumentlogik. Men jag inbillar mig, som du sa, monopol och sen avregleringen, då var alla fullt upptagna med att bygga butiksnätverk och liksom spåren av avregleringen liksom, och missade liksom det här.
Nej, det lät för bra för att vara sant. Det var bokstavligen det jag tyckte jag började leta vad i haken och hittade ingen riktig hake förutom att det är en väldigt komplex bransch. Det är inget man startar från bakluckan och sen växer upp utan man måste gå in full satsning. Så jag breddade grundarteamet med Johan och Adam som hade all den kunskap som jag saknade från branschen. Och än idag så har jag ibland lite svårt att förstå mig på hur vissa saker fungerar som de gör i branschen. Men det är ju också mycket arv från monopoltiden i många delar.
Hur stor av tillväxten är pandemidriven? För att det måste ju ändå ha liksom pumpat upp både efterfrågan på hälso- och sjukvårdsprodukter men också själva digitaliseringen.
Jag tycker att den delen är överskattad och det beror ju på just att när vi började så var ungefär 5-6% av handeln online inom apotek och nu är den 20%. Så att det har ju varit en bransch som låg alldeles långt efter och växte i kapp väldigt snabbt även innan pandemin. Så det har ju växt i snitt med 50% tror jag sedan 2017-18 där. Så att den växte väldigt snabbt före, under och faktiskt nu också efter pandemin. Vi fick siffror från branschföreningen nyligen som visar på ett jättefint oktober. Och det är väl ingen annan bransch som fortsätter förflyttningen line idag. Matvaror gick ju back 28% i Q2 exempelvis.
Men ni sticker ut tillsammans med dagligvaruhandeln att ändå under pandemin fått liksom en rejäl skjuts ut. Och nu dagligvaruhandeln, där går ju många tillbaka till butik, och e-handeln tror vi väl på absolut på sikt, men det har ändå blivit en sättning där. Men här till er, eller till de fysiska apoteken, tycks ju inte kunden gå tillbaka på samma sätt som till mathandeln. Och det kan man tänka sig, särskilt en äldre målgrupp som ju då var riskgrupp, vill inte gå till butik, lärde sig att e-handla, och nu tycker man ändå att det är mysigt att gå tillbaka till matbutiken. Men att gå tillbaka till liksom det fysiska apoteket har ingen liksom någon förknippar med någon härlig upplevelse. Så då blir man kvar på nätet.
Nej, dels själva känslan, men sen också rent faktamässigt. Så om man tar mat, så en onlinehandlare har ungefär hälften av vad man kan hitta i en stor butik. Och det gäller ju även Coop och Ica själva. De har mycket färre varor online än de har i sin egen butik. Och priserna är samma eller till och med högre online. Om du jämför med apotek så har vi 5-10 gånger så mycket produkter som även ett stort apotek, och det är 40-60% lägre pris. Så den relativa fördelen är ju enorm i vår bransch, och kopplar sen på, som du nämner, att ingen riktigt ser fram emot eller har något fördel av att gå till en butik för att bli inspirerad, så gör det att förflyttningen fortsätter. Så att det stora arvet från pandemin är ju snarare just att många upptäckt möjligheten. Det är ju fortfarande ganska okänt. Och framförallt bland äldre, som ju också står för en stor del av det receptbelagda. Och det är ju 77% av marknaden för de fysiska apoteken. Så att den här förflyttningen återstår nästan. Vi har börjat med receptfritt och andra produkter. Och nu kommer ju receptbelagt. Och där är ju Sverige världsledande. Vi har de bästa förutsättningarna och kommit längst i hela världen vad gäller receptbelagd läkemedelshandel online.
Men ni ligger efter i äldre och i recept. Men händer grejer där?
Ja, men det gör det verkligen. Och nummer ett är att man ska vara medveten om att det går. Och sen nummer två att man ska testa det och upptäcka att det här var ju inte så komplicerat. Så att vi såg ju andelen äldre ökade kraftigt under pandemin och har stannat. Och varje år så blir ju en 70-åring 71. Och samtidigt också ser man ju i mycket statistik att också internetmognaden ökar ju i 60, 70, 80-grupperna. Så det är lite av en fördom också att äldre är helt hjälplösa online. Det finns absolut de som har utmaningar. Sen kan man ju säga att de har ju ofta också problem att ta sig till en fysisk butik om man är så illa däran. Så att, vi kompletterar ju väldigt mycket fysiska butiker även för äldre.
Men innan, eftersom ni inte än så länge har så stor del av försäljning på recept, och då har ni ju mer av försäljning på annat. När ni sen får till recept också, kommer försäljningen totalt öka då? Och kommer ni ha en annan liksom, produktportfölj än vad mer ett traditionellt apotek har då? Och, är du med på vad jag menar? Mm. Eller kommer ni kunna orka behålla det då? Eller blir det lätt att gå och säga, nej men nu kör vi recept för det är så smidigt?
Nej, men tittar du på online så är ungefär 50% av försäljningen idag receptbelagt. Så att staten har ju varit online sedan 2006 med Apoteket AB, och de har ju en högre andel recept. Så det tar ju en tid att bygga upp den kundbasen, och det är absolut vår plan. Vi har ju nästan 800 000 aktiva kunder nu, och receptandelen är ju lägre, det är snarare 20%. Men här har vi en stor möjlighet att öka andelen receptbelagt på befintlig kundbas. Och det ser man ju också att återkommande kunder nästa gång, de kanske kommer in och handlar om kosttillskott eller hudvård, men sen så kommer de på just det, jag hade recept. Och 66% av alla svenskar har ju minst ett recept om året, så att det är en väldigt bred kundbas. Men det vi jobbar väldigt mycket med nu är just att öka vår målgrupp till, vi har en ganska urban och lite yngre målgrupp än marknaden som helhet, och komplettera det med även nå ut till äldre och bredare ut i landet. För vi levererar ju till dörren till 98% av alla hushåll, och i kylkedja till 95% av vår målgrupp idag. Så det är ju cancer och diabetesläkemedel som kräver det exempelvis.
Det är otroligt. Vi vill, innan vi grottar ner ännu mer i Meds, så är det fint att få din analys av branschen som helhet. Så vi börjar liksom lite makro. Du har ju också varit investerare och analytiker, så det är väldigt spännande. Jag får din bild av läget i e-handeln. Idag spelar vi in en tisdag när inflationsmåttet precis har kommit. Vad var det? 9,5%, och då anses det hyfsat lågt, men det var ju bara för att det inte var så kallt i oktober, så att det där lär ju dra iväg över tian här när vi kommer.
Och det var exklusiva räntor, ska jag säga också.
Just det.
Ja, men så att det är, vi är ju ett helt nytt konsumtionsklimat. Många e-handlare sitter på stora lager. Vi går mot den här rea-kampanjen som sätter igång nu. Ni är själva inne i Black Month. Börja med din bild av helheten.
Ja, jag har ju till och med skrivit en artikel just om att e-handel inte är en bransch. Och jag tycker det verkligen har visat sig senaste året också. Att man måste titta på underliggande bransch. Och där ser man ju ganska stor skillnad i utvecklingen beroende på om det är en konjunkturkänslig bransch eller inte, om det är sällanköp eller förbrukningsvaror och så vidare. Och sen på det så har du ju också den relativa fördelen att handla online inom den branschen. Och tar du apotek just så är det ju helt ocyklisk. Den har ju växt varje år sedan medeltiden och kommer ju fortsätta göra det. Vi blir fler, vi blir äldre, läkemedel blir dyrare och själva begreppet apotek håller ju inte minst nu på att expandera inom allt som handlar om hälsa och välmående egentligen. Plus att, som vi var inne på innan, online-fördelen är väldigt stor. Och det gör ju också att den inte heller, det sker ingen tillbakagång. Men ser man på många e-handlare som har problem idag, som är börsnoterade, så har ju också deras underliggande bransch samma problem. Så att en skohandlare online har ju samma problem som en skohandlare i butik i mångt och mycket. Sen så har de ju vissa egna utmaningar. Butikerna har sina hyror till exempel och men mycket handlar ju det om att de måste beställa saker långt i förväg och det är konjunkturkänsligt, det är trendkänsligt. Det är en helt annan dynamik än man har i apotek. Så att ska man analysera e-handel så måste man ju gå djupare än och bara titta på hur agerar befolkningen generellt online. Det är ju en av väldigt, väldigt många parametrar som påverkar hur det går för branschen och bolaget.
Men det känns inte som börsen tänker så, utan allt är nere. Och det finns en annan, vilka tre e-handelsaktörer skulle du köpa om du hade möjligheten?
Ja, det är så duktig är jag inte tror jag. Men det är som du säger, till att börja med, allt på börsen är ju ner. Alltså det är ju svårt att hitta ett bolag inom någon bransch överhuvudtaget som inte har gått ner. Sen har ju tech gått ner lite mer och e-handel kanske gått ner ännu lite till. Men nu håller ju, det så är det ju alltid i början av en nedgång. Man vill bara inte göra, man vill sälja och vill helst kura upp sig en liten boll och dra ett täcke över sig. Och sen så tycker jag ändå att man ser nu i samhället i stort en viss tillnyktring i att ja, det kanske inte blir så mycket värre än så här. Och då gör man ju en distingering mellan bolag inom vad man uppfattar som en bransch och just börjar inse att e-handel kanske inte är en bransch, det är ett leveranssätt. Så jag har svårt att säga någon specifik e-handlare. Jag tycker väl att Hype till exempel har liknande dynamik som vi har, tror jag. Jag har inte djupanalyserat dem. Men,
det är snusbolaget.
Ja, snusbolaget, precis. Sen om de har en bra värdering inte kan jag inte uttala mig om. Men den typen av, där man har en väldigt stor fördel att handla online och det är en stor marknad, där kommer ju det här fortsätta. Och det är en bra grund för att göra en bra investering.
Björn, ni fortsätter att växa och branschen växer. Hur mycket behöver man växa för att det liksom, man ska se mer, en högre grad av lönsamhet? För det är också någonting vi har pratat om de senaste avsnitten där förväntningarna på ett helt annat sätt har kommit på att bolagen ska kunna bära sina egna kostnader. De problemen finns inte i apoteksbranschen, eller hur ser det ut där?
Vi har en bransch här som är, jag tror kommer bli 53 miljarder i år. Det var väl 45 när vi startade och i och med att den växer varje år om ett par år kanske den är 60 miljarder. Och det är bara en hem i Sverige, så vi har ju aldrig behövt titta utomlands. Och det är ett få konkurrenter men väldigt starka konkurrenter. Vi konkurrerar med ICA, staten och kapitalet som jag säger ibland. Tre stora kedjor och de har ju väldigt hög varumärkeskännedom och det är superviktigt för att ha en lönsam verksamhet online. Så att det kombinerat med att det också är stora volymfördelar i allt ifrån kundanskaffning, marknadsföring, logistik, inköp gör ju att vi vill bli större och i och med att marknaden också växer online så vill vi ta en relevant position där. Så det finns ett stort egenvärde och fortsätta växa. Det är ju också reglerade marginaler faktiskt på receptbelagt, som också är lite unikt för oss. Och det gör ju att man tjänar inte jättemycket för varje order, men man har stora fördelar med att ha många order, och då har man också etablerat en väldigt stark position som blir väldigt svår för andra att senare konkurrera med. Så det gör ju att det är lite skilt från, säg, en skohandlare eller en möbelhandlare som kanske kan stanna på ett par hundra miljoner och etablera en väldigt lojal kundbas där och hitta sin nisch. Vi kommer nog dit om ett par år. Om man jämför med telekommarknaden till exempel, så finns det ju 3-4 mobiloperatörer på de flesta marknaderna, och så hittar de sin nisch. Någon jobbar mot företag, någon jobbar mot konsumenter och så vidare. Men vi kommer fortsätta växa. Det vi har alltid haft som plan och nu speciellt kommunicerar ännu tydligare är just vägen till lönsamhet, och vi gör ju stora kliv här. Q4 kommer ju vara väsensskilt från Q4 förra året till exempel, för nu har vi investerat i automation, en helt ny e-handelsplattform under året, och vi börjar också dra nytta av vår befintliga kundbas på ett helt annat sätt. Där har vi nog inte lagt lika mycket fokus innan, utan det har varit just att komma upp i en relevant storlek, och där är vi nu. Så att vi kommer ju ta kliv mot lönsamhet. Vi kommer inte bli lönsamma imorgon, men vi minskar ju behovet av kapital hela tiden. Det är inte minst ju viktigt för, jag är ju själv stor investerare i Meds och våra övriga investerare, att vi ser att det ger effekt, det vi gör.
Men ni har ju väldigt tydliga konkurrenter som du var inne på. Vad är det som liksom är skillnaden för Meds? Om du skulle göra en hisspitch här, varför vi ska handla på Meds nästa gång, hur låter den?
Meds är ju den som erbjuder bäst service. Vi är tillgängligast, vi är öppet från 8 morgonen till 10 på kvällen, 7 dagar i veckan. Vi levererar snabbast av alla. Vi har som mål att bli Sveriges favoritapotek, och vi vinner ju också priser och ligger högt upp i alla rankingar på det. Så vill man ha en riktigt bra apoteksupplevelse, det vill säga ett jättestort utbud, jättebra leveranser, jättebra kundservice och bra priser, vi är inte alltid bäst, men bra priser, så finns det en stor fördel att handla på Meds. Sen är det så här, vi behöver inte ta 100% av marknaden, den är ju enorm, och vi kommer inte ta 100% av marknaden, utan det finns plats för flera på online-marknaden. Det som jag tror kommer bli tuffast är ju för kedjorna som i många fall hållit på i både 10 och 15 år online och fortfarande har mindre än 10% av sin omsättning från online, och 90% från sina butiker, har tusentals anställda, stora huvudkontor, logistik, inköp som är anpassat till att driva sina hundratals butiker. Och sen ska de också satsa online då, där det är 40-60% billigare. Så att man kannibaliserar ju på sig själv. Så det här har vi inte sett i någon annan marknad egentligen. Att marknadsledaren i butik blir också marknadsledare online. Heller inte att priserna skiljer sig så här kraftigt. Och i de flesta branscher är det ju samma priser online numera som i butik. Så hur det ska spela ut sig blir nog mest intressant. Sen tror jag att det kommer finnas fler än vi som är 100% online och har en bra verksamhet.
Men ni, Apotea, Apohem är de som är pure players på nätet. Är det så att ni kan vara lyckliga ihop och bara, eftersom ni äter så mycket av den befintliga marknaden, så har ni alla tre fantastisk tillväxt och fest. Men det kommer komma en punkt snart där ni blir mer bittra konkurrenter. Liksom. Och då undrar jag, Apotea är fortfarande nummer ett på nätet. Och finns det då liksom en plats för en tvåa som ändå säljer ungefär samma saker? Jag tänker så här, Google, det finns ingen anledning att jag ska googla någon annanstans än på Google. Eller de här som fanns tidigare är liksom borta. Hur ser du på den? Liksom risken att för total dominans av en som är då nummer ett?
Nej, men det är en jätteviktig punkt just att, vissa branscher har ju extremt starka nätverksfördelar. Blocket är en sån att det är jättesvårt att konkurrera med dem. Har man inga säljare så finns det ingen anledning att köpa där och så vidare. Google har ju i varje fall tidigare haft en helt outstanding produkt som är mycket bättre. Jag är gammal nog att komma ihåg AltaVista, men den gjorde ju inte jobbet. Och sen kom Google och plötsligt så funkar det. Så det är klart, i den typen av bransch så finns det ju en tydlig ledare. I vår bransch så gäller det att göra ett jättebra jobb varje dag, varje köp. Gör man inte det så lämnar kunden, gör man det så återkommer de. Så därmed så har man inte samma fördel av att vara störst. Då hade ju Apoteket AB också varit störst online i så fall. De har ju rimligtvis bäst inköpspriser och så vidare. Bäst, starkast varumärke och allting. Så att det är en jättestor marknad, så det finns plats för flera. Det är snarare tvärtom. Det blir jättesvårt för en enda aktör att leverera mer kvalitet i hela Sverige på en gång. Jag tror ingen skulle klara av det, utan det måste till flera. Absolut, vi vill ju fånga så många som möjligt av de kunderna som kommer från butik online och har inte så mycket fokus på vad andra gör eller att sno deras kunder. Sen är de självklart jättevälkomna till Mens.
Björn, vi har tillgång till lite varumärkesdata från er som vi har fått från våra samarbetspartner som heter Extreme Insight, som jobbar med att följa olika varumärken och har gjort det under ett antal år. Och här ser man ju tydligt er väldigt starka tillväxt de senaste åren. Och då mäter man det i varumärkessammanhang i form av kännedom och tänkbarhet och lite andra parametrar. Jag tänkte vi skulle titta på och fråga hur det här egentligen har gått till. För att som gammal marknadschef så har jag suttit och försökt kriga upp mina siffror i företag som jag har varit på. Procentenhet för procentenhet har räknats liksom som en seger. Ni har gått till exempel på svenskarna i stort från en hjälpt kännedom, det vill säga att man ställer frågor, känner du till Meds, och då får man ett jakande svar, från 20 procentenheter 2019 till 43 den senaste mätningen under Q3, alltså en fördubbling. Tittar man på det yngre segmentet så är det faktiskt så att över 50% känner till er. Och samma sak om man tittar på kvinnor, då är det till och med 55% som känner till er senaste mätningen. Det är fantastiska siffror, och även när det gäller tänkbarhet så har ni gått från att vara 7% kunde tänka sig att köpa hos er 2019 och 25% kan tänka sig att göra det 2022. Och det ska nästan inte gå, åtminstone inte om man inte investerar jättemycket pengar. Är det den enkla förklaringen här, eller finns det något annat?
Förhoppningsvis har vi gjort ett bra jobb också och därmed fått kunder att rekommendera oss, men absolut, det har ju varit en jätteinvestering i marknadsföring, alltifrån varumärke till performance. Och det är ju något som vi pratar väldigt mycket om och testar olika saker. Just bygga varumärke är ju oerhört svårt, och inte minst när man konkurrerar med ett statligt apotek som heter Apoteket också, som att det är det enda som finns.
Det är ett bra namn.
Ja, det är ju bra. Sen att de fått behålla det har inte skett i någon annan omreglering, att Televerket heter kvar Televerket och banken heter banken som staten skulle driva. Så det är lite orättvist, men det är de förutsättningar vi har. Samma gäller ICA, har ju också investerat miljardbelopp i hundratals år, känns det som. Så det kostar på, och det gäller ju därmed att göra så effektivt som möjligt. Och vi har också valt att sticka ut, exempelvis Måns Zelmerlöw som ambassadör, och den här filmen han red på en häst som ju verkligen blev viral och hamnade på ledarsidor och talkshows och allt möjligt. Så att det gäller ju att få så mycket som möjligt från, i sammanhanget ändå, begränsade summor, även om det är stort för oss. Men sen ska det ju också resultera i att man kan dra nytta av den här positionen. Så jag var inne på innan, vi har ju 800 000 snart aktiva kunder nu, och även om 50% känner till oss, vilket är fantastiskt, så är det 50% kvar som inte känner till oss. Och det kanske också just den kundbasen som vi i framtiden ser som en stor tillväxt, nämligen äldre och utanför storstäder. Så det är ju någonting vi investerar väldigt mycket i nu. Det kommer ju komma ut en nyhet inom kort här om hur framgångsrikt vårt SEO-arbete har varit. Där har vi ju ett team som vi kommer fortsätta investera mycket i, där vi växer mycket snabbare än den betalda trafiken. Och sen investerar vi också nu mycket i CRM och faktiskt se till så att vår kundbas får segmenterad information. Nu får ju alla samma nyhetsbrev. Vi är ju ganska basic faktiskt på den fronten. Och även på sajten, att det blir mer individanpassat. Så att det finns jättemycket att göra för att se till att våra 50% som känner till oss nu återkommer i högre grad, köper mer, köper oftare. Men samtidigt kan man ju inte glömma varumärkesarbete och fortsätta stärka det. Men det bästa är ju i grunden en kund som faktiskt har testat oss, är nöjd och berättar för andra kunder. Det är lite tidigt att bara mata ut varumärket. Det är lite som elda kråkorna i det här läget. Så att vi kör ju inte tv längre till exempel, utan mycket mer smartare och mätbart framförallt.
Men hur ser du på mixen mellan bygga varumärke med Måns Zelmerlöw versus SEO och mer performance marketing? Vilken del lägger du mest resurser på?
Vi lägger ju nästan allt på mätbart, och det är ju läskigt att investera i varumärke, för att man har ingen aning om riktigt vad det ska resultera. Oftast så resulterar det ju någonting ett år senare också, så att, har man satsat fel så vet man inte förrän direkt efter.
Björn, det är ju mätbart. Jag sitter ju och berättar om siffrorna här och ni har gjort ett jättebra jobb.
Ja,
det är väl härligt?
Sant. Samtidigt vet vi inte exakt vad som byggde upp den här kännedomen. Om det var tv-reklamen eller YouTube eller något annat. Så att absolut, det går att mäta, men inte riktigt på samma sätt. Och fördelen som vi också uppskattar med digital marknadsföring är att den går att justera på nästan timbasis. Så att är det bra förutsättningar så kan vi dra upp, och har vi för mycket att göra på laget kan vi dra ner. Det kan man inte göra med mer klassisk varumärkeskommunikation som man ska planera ett halvår innan, och den kanske hamnar helt fel.
Men ta så här Åhléns som exempel, att alla vet vilka Åhléns är, fast ingen har handlat där på många år. Och förlåt Åhléns, ni är säkert grymma. Men medan skulle du stanna av din marknadsföring idag, så skulle ju, förlåt, du skulle ju vara bortglömd om ett halvår.
Det har vi faktiskt testat. Vi bytte ju analysplattform tidigare i sommar och körde då ingen marknadsföring ett tag. Och det var ju förvånansvärt hög andel som ändå handlade faktiskt. Så jag tror också att man, och det är nog många oroliga för, att man lite eldar för kråkorna med digital marknadsföring ibland. Men det är klart, skulle vi göra det här under en jättelång tid, så visst, då skulle man garanterat inte växa i varje fall och troligtvis tappa en del.
Men man ser också att ni har ett litet jobb att göra när det gäller just varumärkeskännedomen rent generellt. För även om många känner till er så behöver man bli påmind. Och tittar man på de som väljer er i första hand, så är det fortfarande en relativt liten andel. Däremot kan man säga att i det segmentet, när jag tittar på siffrorna här nu, så är de äldre, de konverterar bättre från tänkbarhet till förstahandsval än de yngre gör. För det är 1 av 12 av de yngre som kan tänka sig att handla hos er som faktiskt också har er som förstahandsval, medan 1 av 7 av de äldre har er som förstahandsval. Så det är en bra tillväxtpotential, jag håller med om det.
Nej, äldre är ju generellt svårare att vinna över, men sen lojala när de stannar, och det hänger väl ihop. Så att det är klart att det tar längre tid, man har ett invant beteende att ändra, och också kanske är lite mer tveksam att testa någonting som är helt nytt. Så att det är jättekul att höra just att vi ligger hyfsat bra till där. Sen tror jag som du att vi har mycket kvar att göra, och vi kommer ju fortsätta och investera i vårt varumärke, helt klart.
Som vi var inne på så har det här ju också kostat, såklart. Och jag undrar, hur lång tid har du på dig till att du är lönsam? För det är ändå en orolig marknad. Du själv investerar, jag antar att dina andra investerare, kollegor i Meds, ändå är intresserade av att det börjar bli plus snart, eller ha en bild om att vet ungefär när. Hur uthålliga är ni? Och i den här marknaden, hur ser du på att inte göra vinst nu?
När man går tillbaka lite till det här resonemanget du hade innan, just om att allting dras över en kam, så är det ju mycket nu att alla former av bolag som är inom tech ska plötsligt visa vinst. Och då tycker jag också där man måste skilja på vissa som också håller på att skapa sin marknad samtidigt som bygger en produkt. Klart, där är det tuffare att hitta intressenter. Vi har en enormt stor marknad, vi har en väsentlig omsättning.
Men om jag säger frågan så här, i indiska fall, de trodde ju lika mycket på affären som du säkert tror på din. Men banken stängde egentligen. Det blir nu så här, om en analytiker var den, eller en bank som hade kapital hos dig, så skulle man kanske vara mer så här, men vänta, då gör man den grundanalysen kanske, att nu stoppar vi inte in någon mer. Men den risken har inte du, men det måste ändå finnas ett mått av att snart är det dags att visa lönsamhet.
Jo, det är viktigt att fortsätta visa tydliga steg att vi levererar på vår plan. Man ska med sig att vi har varit igång 4 år och skapat det här bolaget på den här enorma marknaden. Vi visar en väldigt bra utveckling och inte minst att vi nu börjar dra fördel av vår stora skala. Och där tittar man ju på orderekonomin helt enkelt. Att vi ökar ordervärdena, att vi får bättre marginaler, att vi är effektivare i leveransen och att vi är effektivare i vår marknadsföring. Och har man den insikten i affären och också ett tydligt mål, så är det ganska enkelt att räkna på, är vi på rätt väg? Och så länge vi är på rätt väg så finns det bra tålamod och entusiasm bland ägare och styrelse.
Härligt. Och den börsintroduktion som ni var sugna på men drog tillbaka, berätta om vad hände där?
Ja, vi satsade ju på en direktnotering då som innebär att man inte säljer aktier och man tar inte in pengar. Och det är ganska ovanligt i Sverige, så att vi märkte att många var inte insatta i exakt hur det går till. Och under den här roadshowen så såg vi ju dels att marknaden blev markant sämre. Det var massmobilisering och en pipeline som sprängdes. Men också fick vi feedbacken från många investerare att det här låter fantastiskt, men varför har ni inget erbjudande att ta ställning till? Det här kommer bli svårt för oss att investera i det, att likviditeten blir så låg helt enkelt. Så då valde vi att avbryta och återkomma senare. Så att det är en möjlighet man har när man inte har något erbjudande ute till marknaden egentligen, att senare lägga den tidpunkten.
Kopplat till din jämförelse med indiska där, om man tittar på trenden i varumärket, för man kan ju titta även på det, om man ser att varumärket som hela tiden växer i styrka, då är det ju risken lägre än om du har ett varumärke som i indiskas fall till exempel, som gick från en tänkbarhet 2013 till på 45 till 32 2022, där man ju tappar kunder istället. Det är ju en helt annan affär. Så att jag tycker att du ska ha jobbet kvar, Björn, ett tag till.
Tack så mycket. Ja, det är svårt att jämföra sig med andra också, men generellt så ett bolag som har varit verksam rätt länge och ändå inte påvisar en bra utveckling har ju mer att bevisa än när man precis har startat och fortfarande levererar på sig.
Och det är också svårare att vända rent generellt när man börjar tappa.
Så är det.
Björn, e-handeln är ju fylld av kampanjande och olika deals, och det tycks vara väldigt viktigt för att få till affären. Och nu är vi ju inne i årets festsäsong vad det gäller kampanjande. Singles Day drog igång allting och nu är vi inne i, för er del, Black Month. Varför kör ni hela månaden för?
Vi är generellt positiva till Black Week och Black Friday. Det är ett bra sätt att få in många nya kunder som ju också bevisligen stannar sen. Däremot så har vi blivit så stora, så vi märkte det förra året, att bara köra en vecka är väldigt mycket jobb för väldigt lite tid. Vi anställde enorma mängder med människor, tränade upp dem bara för några dagars försäljning. Så att nu har vi ju snarare gjort det tvärtom, att vi utgår från vad vi har och ser hur mycket kan vi leverera med kvalitet, och sen sätter vi erbjudanden och försäljning efter det, samt att vi drar ut över hela månaden, så att det blir en längre period. Då kan man också hålla en högre kvalitet, och det är inte bara vad vi klarar av som är relevant, utan även vad våra transportpartners klarar av. Så förra året märkte vi att vi tog in väldigt mycket människor och upplevde att vi gjorde ett jättebra jobb, men sen så klarade vi ändå inte transportörerna av att få ut dem i tid, så det var lite att elda för kråkorna. Så nu hoppas jag att det blir en betydligt jämnare, hög men jämn försäljning och en bättre kundupplevelse. Men som sagt, generellt så tycker vi att det är bra. Det är mycket bättre än julreor. Det blir väldigt pressat, utan nu kan man se till att lösa julen i god tid. Och vi säljer också förbrukningsvaror, så det är ju inga produkter man inte annars skulle ha. Utan det kommer att användas, så att det är också hållbart, som har varit en annan kritik mot just Black Week.
Och inför årets Black Week så är det också så att handelns aktörer meddelar att de har historiskt höga lagernivåer. Jag tror att det är fler som kommer att ha Black Month eller Black Kvartal i spåren efter det som händer just nu.
Det sägs ju det, och där är det ju återigen väldigt branschberoende. Vi har ju väldigt liten andel av vår försäljning i lager, just för att vi får in produkter med 24 timmars varsel från grossister enligt lag. Det är förbrukningsvaror, det är inga trender och så vidare. Så att vi har ju samma lagernivåer som vi alltid har. Däremot så har jag förstått från möbler, kläder och andra branscher att de har väldigt mycket lager, och det kommer säkert vara väldigt mycket erbjudanden. Det är det jag hör i varje fall under Black Week. Så att det är en bra månad att vara konsument helt klart i Sverige.
Men, och för dig är då syftet mer att få in nya kunder. Hur många nya kunder kommer du få in?
Vi går inte ut med någon exakt prognos, men det brukar ju vara flera gånger en normal vecka. Och nu är första gången vi gör en månad, så vi får se vad det blir. Men absolut, det kommer vara tiotusentals nya kunder som förhoppningsvis tycker att de gjorde en bra affär och fick en bra leverans och sen kommer tillbaka och kanske handlar recept eller något annat under våren.
Hur många procent stannar?
Ja, men exakt samma faktiskt. Vi har drygt 60% återkommande grad idag. Och vad vi har sett från kohorter från tidigare år, att det ligger i linje med det. Så att även om man kan tro att det bara är prisjägare som sen tar nästa bästa pris, så stämmer inte det enligt vår data.
Det tror jag är en väldigt bra siffra för att vara både handel och e-handel.
Vi har ju branschkollegor i Europa som ligger uppe på över 80%. Nu har ju de inte någon tillväxt att prata om. Så att det är klart att när man kommer till en mer mogen bransch, en mogen nivå, så tror jag att 80 är bättre än 60. Men 60 är absolut godkänt.
Verkligen. Det är värt att betala lite för en sån kund.
Ja, och det är ju en annan sak att det är oftast väldigt låg marknadsföringskostnad, just för att det är bra priser. Så att totalkalkylen, som är ju det man alltid måste titta på, är ändå bra. Även fast man har lägre priser, och i hög utsträckning är det ju samarbete leverantörer också. Så att det är ju ingen marginalsmäll som nödvändigtvis vi tar.
Ska vi prata lite framtid? Vi har varit inne på det lite grann, men bara för att backa bandet då, så fördubblades e-handelns omsättning mellan 2018 och 2021. Det går nästan inte att ta in, en fördubbling på 3 år. Och vi tror att marknaden har fördubblats igen, alltså att e-handelns omsättning har fördubblats igen om kanske 5 till 7 år. Vilka är de stora skillnaderna då?
Generellt så tror jag vi slutar prata om e-handel och mer pratar om handel. För det är ju för många, det är förstahandsvalet. Man tittar på internet idag och ibland går man till butik om det finns en stark fördel. Och där det finns en fördel så går man online. Och det här kommer ju utkristallisera sig, och det är ju redan en stor skillnad idag. Du tar böcker, ligger på 60% online, mat ligger på 5%, och sen andra branscher däremellan. Och där finns en stor fördel att handla online, så kommer ju utvecklingen gå mot böcker. Det får ju också butiker anpassa sig till och se till att göra det som en butik kan göra bra mycket bättre. Där har vi ju 7-Eleven, är ju extremt tillgängliga. Det är ganska dyrt, men det är man okej med för att det finns där överallt och när man behöver det. Sen tror jag också att större butiker måste bli bättre på just rådgivning. För det är ju något som vi i vår bransch är mycket bättre online faktiskt. Våra farmaceuter är ju mer tillgängliga än i en butik, och kunderna är ju också mer mottagliga för råd, speciellt kring känsliga saker som läkemedelsanvändning, i en trygg miljö snarare än i en butik. Så ska man vara konkurrenskraftig mot online, så måste man ju nog gå mer åt Kjell och Company hållet. Att de anställer ju folk som är riktigt duktiga på det de gör, och där kan man gå och få riktigt bra hjälp. Men går man till en sportbutik idag så är det ju svårt att hitta någon som vet speciellt mycket om den sporten som man är intresserad av, och det tror inte jag är hållbart. Så att alla måste ju vässa sina erbjudanden för att vara relevanta och dra fördel av det man faktiskt är bättre på.
Och på vägen dit, alltså de här 57 åren, så har vi ju sannolikt en kort eller längre och djupare lågkonjunktur som ju sker samtidigt som den här digitala transformationen pågår, som ju kommer slå ut både fysiska och digitala aktörer. Hur tror du, om vi tar e-handeln, hur tror du, vi anar att vi kommer ha färre och större e-handelsföretag om 5 till 7 år, alltså att inte den totala omsättningen har fördubblats, men att det sker från färre e-handelsföretag, vad tror du?
Det tror jag är helt rätt, för det finns ju stora storhetsfördelar i nästan alla branscher vad gäller logistik, kundtjänst, inköp. Och också från kundens håll finns det inte alltid en fördel att handla på tre olika ställen. Om man kan handla hos en aktör som är bra på allt det här och samtidigt är riktigt bra på just kundtjänst, leverans och så vidare. Så att vi går nog mot färre aktörer och bättre aktörer som är rikstäckande och gör det de är riktigt bra på i den branschen.
Nu vill jag fråga, jag hör inte riktigt hit till slutfrågan, men jag bara inser att alltså apoteksmarknaden, han generellt karakteriseras av en enorm tillväxt i ett budgetsegment, så att dollar står och rusta och den grejen. Och sen har du e-handelstillväxt och sen har man liksom den traditionella kedjehandeln som trevar lite och några hittar rätt. Men hur eran så här fysiska budgethandel, finns det någon sån?
Det gör ju inte det i och med att det är reglerat, så man kan ju inte priskonkurrera med receptbelagt i Sverige.
Utan det är en sån här normal, och de som är närmast är att delar av ert sortiment säljer de också fysiskt och billigt liksom.
Ja, och det är ju mycket dyrare i butik, så det kommer väl närma sig, men att det skulle vara billigare i butik går ju inte riktigt, för att det är så konkurrensutsatt och...
Men vadå, om jag åker till Dollarstore kan jag ju köpa ett schampo billigare än om jag handlar hos dig?
Jag tror inte att det är samma varumärken och samma produkt i så fall. I 9 fall av 10 är det möjligt att de har gjort något panginköp någon gång. Men du kan aldrig gå dit och lita på att de har just det du är intresserad av billigare. Så det är ingen stor marknad, utan vi har bra priser online i den här branschen idag. Och det kommer inte bli ännu lägre, utan det som kommer hända är att det kommer bli ett ännu större sortiment som har bra priser. Och då tror jag man kan titta på branscher som har väldigt höga marginaler, att det kanske inte är hållbart i längden, utan vi närmar oss deras bransch och samma händer inom andra branscher, att branschgränserna suddas ut lite, för det finns ju inte samma behov av en branschgräns online som gör en butik. Där ska man ju skapa en viss förutsättning i en butik, men online kan vi ju ge olika upplevelser till olika kunder och därmed också gå in i näraliggande branscher och göra det på ett väldigt bra sätt.
Okej, färre och större aktörer. Då undrar jag vilka som försvinner från apotekshandeln. Vi har Apoteket, staten, långsiktiga. Vi har ICA som gör det bra och växer. Det är väl kanske störst. Alltså och med hjärtat då menar jag då. Mm. Och sen finns det en massa andra fysiska aktörer som känns mindre självklara. Och så har du dig själv, Apohem och Apotea. Vilka försvinner?
Det som hände tidigare var ju att Kronan köpte apoteksgruppen, tidigare statliga apoteksgruppen. Sen har vi en liten kedja kvar som nyligen bytte namn. Jag vet inte ens vad det nya namnet är. Men att driva en liten kedja har ju visat sig vara svårt, både lönsamhetsmässigt och inte minst med tanke på varumärkeskännedom och liknande. Så att, ska de sen också satsa online, så är det klart, det är en tuff position. Övriga kedjor så beror det helt på hur de anpassar sig till online, om de ska fortsätta vara relevanta. Och får vi se om det är staten, ICA eller Kronan som gör det bäst eller inte lika bra.
Och vilka är de största skillnaderna för mens om 5 år?
Nej, men det är nog att äldre har kommit till marknaden och det kommer ju förändra väldigt mycket. För det är ju, som var inne på innan, 77% av apoteksmarknaden där vi ligger på 12% online idag, tror jag. Men går den upp till 30% så är det ju en enorm tillväxt i den här marknaden. Och att handla online även är förstahandsvalet för äldre. Vi är lite på gränsen till det nu. Vi bröt ju igenom i snitt 15% online här om året, som ju anses av analytiker som någon slags brytpunkt och där uppstår en snöbollseffekt. Så att hur den här snöbollseffekten artar sig närmaste åren ska ju bli jätteintressant att se. Men det kommer ju påverka i grunden hur man ser på apotek i samhället.
Ja, men det är klart. Tänk att du sitter med en butikskedja med apotek i 5-årskontrakt, säger vi, och du signade det kontraktet alltså 2017. Hur stor var apoteksandelen på nätet då?
Jag tror den var 5%.
Och idag är den 20. Ja. Alltså det är en helt annan värld. Liksom där tillväxten från och med nu sker på nätet. Och ja, jag skulle bli förvånad om det blir fler fysiska apotek.
Nej, förra året så minskar de ju.
Ja,
det har ju ändå Sverige minst antal apotek nästan i hela Europa. Halva snittet av per capita. Så vi har få apotek, vi har dåliga öppettider och de håller på att minska. Däremot så minskar de inte glesbygd som många är oroliga för, utan de minskar ju i storstad. Det är där i handeln går som starkast faktiskt.
Det vi kan sammanfatta det här som är ju att apoteksmarknaden har en särställning i att fortsätta växa och är minst sagt inne i en fortsatt digital transformation, eller hur?
Ja, men det stämmer, och den är ju också helt ocyklisk. Det är nästan ingen annan bransch som är så ocyklisk som apoteksbranschen. Så att om vi nu går in i en lågkonjunktur som vi faktiskt inte egentligen har gjort än, utan vi är på väg, så kommer ju det här visa sig ganska tydligt då jämfört med väldigt många andra branscher. Och det har ju egentligen varit en förutsättning för att vi har vågat satsa så mycket också, just att vi ser det här väldigt långsiktigt i en bransch som kommer fortsätta finnas kvar och växa under väldigt lång tid. Så att bygger vi en bra position där, så har vi byggt ett väldigt långsiktigt företag.
Vi önskar dig stort lycka till och jättevarmt tack att du gästade Detaljhandelspodden. Tack Björn Thorngren, vd och grundare på Meds.
Stort tack för att jag fick komma.
Tack Björn, och tack alla som lyssnar.
Yes, vi hörs snart igen. Ha det fint.
Tack för idag. Hej hej.
Jonas, många undrar vad som hände med vår konferens som vi skulle haft i oktober. Men nu har vi flyttat den till den 24 januari. Vad är status där?
Det är ju ett fantastiskt datum. Efter all konferenshets som var under hösten, sen Black Friday och jul och lite ledighet på det, så är man ju mer taggad än någonsin att sätta igång 2023 med hög fart. Och det gör man ju då på Detaljhandelspoddens konferens den 24 januari.
Och då riskerar ju att vara både hög fart och låg konjunktur. För tittar man på Konjunkturinstitutets barometerindikator, som brukar vara en väldigt bra just vägvisare för att veta om ekonomin är på väg upp eller ner, så verkar vi passera in i lågkonjunktur och krympande ekonomi i samband med årsskiftet och därmed en ny spelplan för handelsaktörer, eller hur?
Yes, vi är på väg i en lågkonjunktur, och frågan är väl mer bara hur djup och långvarig den blir. Men det betyder ju inte att vi kommer sluta handla helt, och vi har massa experter med oss som kommer hjälpa till att reda ut hur man ska ta sig an 2023. Såklart Ola Nivander från Makrologik, som ni har lyssnat på i podden mycket, kommer hjälpa oss att reda ut konjunkturläget. Emma Hennell, vd på HUI, Soledad González på Posten kommer ju ge en bild av hur de ser på handeln 2023. Jakob Wall från Axel Jonsson kommer försöka ge sig på en prognos för de olika formaten inom handeln och också värdera e-handeln. Nick Stäger, numera Nordiska galleriet, kommer prata om hur han ger sig an den här nya konjunkturläget utifrån sitt perspektiv. Och såklart har vi med oss e-boxen. Marcus Trautmann kommer reda ut läget på paketmarknaden 2023.
Och vi kommer ju inte heller bara prata om e-handel, utan det här passar även för dig som jobbar i en kedja, leverantör till handeln eller på något annat sätt är intresserad av handelsutveckling.
Yes, och man får med sig några scenarios för framtiden också.
Exakt, och vi kommer ju med de här scenarierna visa på olika utvecklingsmöjligheter under året. Och därmed blir det också en slags mental träningsläger för att man ska vara helt enkelt förberedd för de olika utvecklingsmöjligheterna och riskerna som kommer finnas under året.
Så att håll utkik, vi kommer snart ut med möjligheten att anmäla sig till detta. Det kommer vara 24 januari, Filmstaden, Hötorget, Stockholm, och ni är alla varmt välkomna. Tack!